Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Killeborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand, och den heter Du ska inte bära skammen för det som hänt. Mitt emot mig, välkommen Maria Lundberg.
Tack.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar där.
Jag heter Maria Lundberg, är socionom och har en magisterexamen i socialt arbete och har arbetat på socialtjänsten i 10 år. Och nu precis nyligen har jag blivit adjunkt på Mälardalens universitet på socionomprogrammet där. Aha. Sen har jag ett eget företag som heter Vara Barn. Där föreläser jag om våldets konsekvenser för barn, och jag bloggar på Livet på SOS, heter en WordPress-sida.
Mm. Och den här boken då, vad brukar du säga? Har du någon hisspitch? Vad handlar det om?
Jag skulle säga att varje dag om minst ett barn hem till sin förövare, och du som vuxen skulle kunna vara med och bidra till att stoppa det genom att våga fråga och våga agera i det.
Den handlar ju om att vad du har blivit utsatt för när du växte upp. Obehagliga historier att läsa om, kan man ju lugnt säga. Men som du säger, du skriver den i syftet med den. Är att sprida historien och hjälpa andra. Eller hur?
Ja. Och en del av att jag skrev den är att jag kan prata om sexuella övergrepp. Det var någonting som jag har tänkt att det inte går. Att det inte har, det, i debatten så finns ju det ämnet inte med så mycket mer än att man benämner sexuella övergrepp. Men jag har velat ge en bild av hur hemskt det är för barnet och hur ensam man är. Det är ett av syftena.
Precis. Och vissa delar är nästan lite jobbiga att läsa. Man bara, det här är helt otroligt att sånt här händer. Men ska vi, jag tänker att vi börjar prata om din, vad du har varit med om, din historia.
Mm.
Ja, du kan berätta själv. Vad hade du för situation från början med dina föräldrar?
Ja, det var egentligen strax efter separationen, så när det blev bestämt att jag skulle flytta till pappa. Det var ju ingenting som vi barn, eller ingen av oss ville, och jag ville absolut inte det heller. Vi hade ju vuxit upp med mycket våld, och vi hade... Jag har levt i en familj med mycket bråk och skrik egentligen, och hört saker, alltså glas krossats och så vidare. Och visste att det fanns ett våldskapital hos pappa, men jag var så liten. Så jag var 10 år när jag flyttade dit, och de sexuella övergreppen började nästan direkt. Och också mina tvångstankar kom ganska, ja men de kom nog samma dag som de övergreppen började. Och sen fortsatte det från jag var 10 tills jag fyllde 16 år. Och att det eskalerade då blev ännu grövre. Och en sjuksköterska på gymnasiet upptäckte mig.
Det gick ju väldigt snabbt här fram i historien. Ja. Men det var en bra summering. Idag, långt efter, är det när folk frågar om det? Är det jobbigt att prata om det?
Det tror jag alltid att det kommer vara. Men jag tänker att det också är möjligt. Jag tänker att beskriva varje sexuell handling mot ett barn, det triggar nog mer bara förövare, tänker jag på ett vis, men det kan jag också göra. Så jag kan, men det är klart att det är jobbigt. Det här är ju en del av den barndom som jag fick som man inte väljer.
Du nämnde det att det var mycket våld innan, eller att det växte upp med just, alltså vad han slog, din pappa slog din mamma.
Ja, det var mycket bråk både mellan dem egentligen, som jag minns det, som en polis har varit hemma vid upprepade tillfällen, och det har varit mycket skrik. Så att det, jag har vuxit upp med att, alltså när vi har vanliga konflikter så lär vi ju barnen att man kan bli sams. Man är oense om någonting och så kan man reda ut det. Men i mitt fall lär jag mig bara att det är farligt. Så att på något vis kände jag att jag visste hela tiden att pappa är farlig.
Mm.
Vi hade ju bevittnat det som ganska små.
Man fick inte säga emot eller?
Ja, det minns inte jag. Utan jag vet bara att det blev tjafs och att vi hörde det. Vi var på övervåningen många gånger och hörde att det var skrik och så. Och att det slutade med att man hörde att pappa slog mamma. Han hade säkert fysiskt övertag då.
Vi ska återkomma till honom, men din mamma hade andra problem med alkohol.
Ja, mamma hade problem med alkoholen och det tror hon hade under en längre tid. Men det blev nog mer märkbart efter separation. Och ju äldre man också blir så tror jag att mamma tog nog sin tillflykt till alkoholen egentligen för att försvinna bort, tror jag.
Mm.
Så jag visste ju hela tiden när jag skulle bli placerad, så visste jag hela tiden, jag kan inte bo hos mamma. Det kommer inte bli bra.
Nej, men du ville ju ändå flytta tillbaka hit. Eller att bo hos honom.
Ja, men jag skulle välja mellan de två.
Ja,
så ville jag ju inte flytta till pappa. Men jag visste ju när jag gick på gymnasiet och skulle bli placerad, då visste jag mamma heller inget alternativ. Det visste jag om. Men som barn, jag hade ingen aning om vilka, jag visste inte hur det fungerade heller, så. Socialtjänsten ger ju förslag på ett familjehem. Men då hade jag ju en kompis jag ville bo hos. Och fick bo hos.
Och när du då tvingades flytta till honom så började övergreppen med detsamma. Det var 10-11 någonting.
Ja, 10.
Vad började det med?
Det började med att jag satt i pappas knä och att han strök mig över ryggen. Och sen tog han handen under trosan och sen fortsatte det att han kom in och hämtade mig i sovrummet och så. Men också den här känslan av skam och skuld handlar om att jag själv har satt mig i pappas knä då, till exempel. Det är sådana saker som gör att det, tror det är svårt att prata om, för man känner sig också medskyldig på ett vis. Eftersom man inte har någon att dela med egentligen.
Ja, för det återkommer ju till det där, eller det hör man ju ofta, den här typen av berättelser, att det här med att man känner skam och skuld, att man är en del av det.
Ja, förövare är duktiga på, så var min pappa också, på att dela på skulden då. Kom så ska vi ha det lite skönt, eller kroppssensationer, dina bröstvårtor blir styva, då vet man att du tycker om det här, underlivet blir blött och så vidare. Att jag tror att som vuxen så har jag alltid vetat att jag inte har skulden. Det får man ju höra sen av andra, du är inte skyldig, men det har ju påtalats när jag var ganska liten. Det och pappa hotade mycket med, om du berättar någonting så kommer polisen att ta oss. Och jag hade en väldigt osund relation till polis tills jag själv blev socionom och tänkte, nej men de samarbetar ju vi med. Men det har liksom legat kvar så.
Och ta oss också, precis som att han skulle, de skulle ta det. Ja.
Mm.
Så att det ingår någon typ av manipulation i det där medvetet hela tiden.
Ja, och jag tror också, jag var 10 år när det började, man ganska liten. Om man kollar, när man själv får egna barn och ser att de är 10 år, så tänker man, hjälp, vad liten jag var egentligen. Och en av de vanligaste frågorna som jag får i efterhand också, har du varit arg på dina föräldrar? Och det är klart att man har varit, men det som händer med barn och som också händer med mig, det är att man får ett enormt självförakt. Jag har ju avskytt min egen kropp och vem jag är och så. Och det har jag fått jobba jättemycket med i psykoterapin, att det var det jag fick hjälp med i den sista och senaste här nu. Att via acceptans och det begreppet, att våga se på verkligheten som den är. Också se att det är en Maria, en liten flicka som var värd att skyddas.
Lever han idag?
Ja.
Okej, han lever idag. Och han satt ju i fängelse.
Han har fått sitt fängelse. Ja, okay. Han erkände ju, det är ju min historia lite speciell med då, om man skulle jämföra med en del. Men jag kom på förhör hos polisen och pappa hämtades ju också samma dag och erkände på plats och fick sitt. Så han har fått sitt fängelsestraff och han har tagit sin del. Men jag menar att offret då, som är jag i det här fallet, vi lever med konsekvenserna livet ut. Det är klart jag mår bra nu, men jag har alltid en sårbarhet av min uppväxt livet ut.
Mm. Precis, han tog sitt straff. För många skulle ju säkert resonera att man kommer vilja hämnas, eller många gör säkert det också på olika sätt. Vad är dina tankar om det som vuxen? När han lever någonstans, hur ser du på det idag?
Alltså jag tror inte på hämnden som sådan faktiskt, utan jag tänker så här, nu har jag fått så mycket hjälp som jag har behövt då för att må bra. Nu vill jag egentligen bara ha ett gott liv. Jag vill må bra. Och jag tror inte heller på förlåtelsen som sådan. Det skulle man kunna lägga till att en del tänker. Man måste förlåta sin förövare. Utan jag tror på. Det är egentligen. Första gången jag läste om begreppet acceptans. Är det ju Anna Kover som är psykolog. Hon har ju skrivit böcker om det.
Hon har varit gäst här.
Precis, det vet jag. Det har jag lyssnat på. Och den heter ju Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Och när den psykoterapeuten jag hade introducerat acceptans, då tyckte jag att Annas bok var väldigt dålig. För att det var så jobbigt att ta till sig av och tänka så här, acceptans skulle vara att man accepterar det man har varit med om. Och så är det ju inte. Utan det handlar om att se på världen som den är. Så när jag tror inte på att livet blir bra av att gå med hämndtankar. Jag ägnar faktiskt inga tankar åt min förövare alls. Utan jag mår bra nu och vill uppmana dig och andra vuxna att se barn i din omgivning. Man behöver inte åka runt eller cykla runt och leta efter barn, utan börja kolla i din egen omgivning. Barn berättar för barn, vet vi. Så har du barn eller barnbarn, så fråga dem. Barn berättar ofta för någon i samma ålder, en jämnårig kamrat, med ett tystnadslöfte. Så det kommer med där. Och då kan man fråga sitt barn, har någon berättat en hemlighet för dig som är tung att bära eller som är jobbig att bära? Så kan man upptäcka barn.
Gjorde du det, berätta för någon kompis i samma ålder?
Nej, men det hade jag nog gjort om jag hade fått fråga.
Mm. Jag måste också bara få fråga just när det gäller din pappa då. Hans bakgrund, i och med att han var ju någon typ av pedofil eller vad man ska kalla det för, alltså ja, någon typ av sjukdom. Hade han någon bakgrund, hade han varit utsatt för saker när han var liten eller någonting?
Det vet inte jag. Nej. Det vet jag inte, och jag har inte heller varit intresserad av att ta reda på det. För det är klart att det blir en förklaringsmodell, men oavsett vad vi har varit med om så behöver var och en ta sitt ansvar som vuxen och ta hjälp och stöd. Jag är inte så förtjust i den där offermentaliteten av att säga, men jag hade en sorglig barndom och så blev det så här. Utan då får man ta tag i sina bekymmer, det skulle han gjort. Eller skulle min mamma skyddat mig?
Ja, jag håller med, definitivt. Och från du var 10 till du var 16-17, det är lång tid, det är många år.
Ja.
Det är helt otroligt.
Ja.
Det är nästan svårt att ta in.
Ja, det är det. Det är det för mig i efterhand också. Och då skaffade ju pappa ändå en ny familj. Och de som tror att övergreppen bara händer när ingen är hemma vet ju kanske inte heller hur det fungerar. Utan en förövare tar väl alla tillfälliga akt som finns. Och det jag har reflekterat över i efterhand är ju hur är det för ett barn att gå i en omgivning eller i sitt hem där man vet att en förälder är sexuellt upphetsad av ett barn då, och där man inte vet när det ska hända, men man vet att det ska hända. Jag vet att jag trivdes inte hemma förstås, men jag visste också att hemmet var en farlig plats. Så jag ville alltid vara någon annanstans. Så här klassisk fråga, om man fick sova hos en kompis eller följa med pappas nya fru, vad de än skulle göra. Hon hade ju mycket uppdrag i kyrkan och så. Och jag har minns att jag vid ett tillfälle kände att jag orkar inte åka, men jag kan inte heller vara hemma. Om hon inte är kvar i huset då.
Trots då att han hade en ny sambo så pågick det här också. Och ja, samtidigt som hon var hemma utan att hon visste om det.
Ja, till exempel om man satt och kollade på tvn med någon filt vid soffan så hade pappa sina fingrar i underlivet och så vidare.
Mm.
Så det fanns liksom ingen skyddad. Vi bodde i ett litet gult hus och det finns ingen plats i det huset där jag inte har varit utsatt. Inget ställe varken inuti eller utanför.
Ni bodde lite ute på landet kan man säga.
Mm. Och jag är ju född, alltså jag är en stadsunge. Jag tycker om att bo mitt i stan med gatlys utanför. Så för mig var ju det också förfärligt på ett vis. Jag tyckte mörkret där var läskigt. utan om man skulle varit utsatt.
Men var det egentligen inga andra som visste om det? Eller vad visste din mamma? Vad tror du att hon...
Jag vet inte om andra vet, och det är ingen heller i efterhand som hört av sig och sagt när boken kom nu att vi visste eller sådär. Det var någon väninna till mamma som sa någon gång det kunde man anat. Och jag menar att anar man att någon förgriper sig sexuellt på sitt barn, då är det socialtjänsten man gör orosanmälan till.
Mm.
Men det är vi ju obekväma med, att det ska vara obekvämt. Men hade jag fått räddas tidigare hade jag haft mindre symptom, det är jag helt övertygad om. Mindre svårigheter i alla fall. Det har följt långt upp i vuxen ålder, har det följt med en känsla av tomhet. Jag har ju utbildat mig och gått på Friskis och Svettis, sjungit i kör och fått barn och så. Men det har varit någon tomhet som jag inte har kunnat, och den är svår att beskriva. Så jag kände till slut att livet är för tungt egentligen. Även att det också var ganska bra.
Alltså en tomhet i att det känns meningslöst?
Ja, jag har svårt att hitta meningarna, precis.
Ja, mm. Fortfarande?
Nej. Jag kontaktade en psykoterapeut. För jag trodde att jag var en borderline-tjej. Och det säger man inte längre då. Men det heter ju APES nu då.
Vad är det för något då?
Det är ju emotionell instabil personlighetsstörning, tror jag man säger då. Men de symptomen på det som då kallades borderline. Med brist på impulskontroll. Och ja, de här väldigt svårt att reglera, väldigt starka känslor. De kände jag igen mig i, så då skrev jag till henne. Jag tror att jag behöver någon medicin av något slag. Jag har i alla fall bekymmer. Och då fick jag komma upp till Stockholm och träffa henne. Och då sa hon att hon var ganska övertygad direkt om att det var traumasymptom. Och det hade jag aldrig hört då. Varken att man kunde ha traumasymptom så som jag har, att de var väldigt lika. Eller om jag aldrig hade velat lyssna in det. Men jag tror det var faktiskt första gången. Och så sa jag det att jag upplever att livet är för tungt. Och då sa hon att hon ville behandla mig först. Och så kan vi prata sen om livet och om man orkar eller inte då.
Mm.
Och då en psykoterapeut, men också kunskap i DBT, dialektisk beteendeterapi. Den är mindfulnessbaserad. Där jobbar man med att försöka vara i nuet, vilket jag inte kunde. Så jag hade liksom flashbacks och minnesbilder från övergreppen som kunde komma när som helst flera gånger om dagen faktiskt. Och jag tror att det var de som bidrog till den här tomheten och att jag inte orkade. Så då kastades jag bak i ett övergrepp och sen den skammen och den känslan att inte kunna prata om det. Sen passerar jag liksom nuet med, jag vet inte, ljusets hastighet, vad det nu är för hastighet, till framtiden och tänker, ska mitt liv alltid vara så här, då orkar inte jag. Och vi fick jobba med att stanna upp då. Så jag fick mycket sådana övningar att stanna upp i nuet och se. Och sen fick jag hjälp att lära känna mina känslor. Jag var ganska innesluten då. Så satte hon ord på dem åt mig egentligen, som man gör med små barn. Man säger, om någon ramlar en litet barn, säger, men nu blev du ledsen. Och så ser man att det går över.
Hur kommer det sig just att det här med känslorna? Var att du har trängt under så många år, trängt undan och inte...
Ja, jag tror skammen bidrog väl till att jag hade nog tagit på. För när jag hör i efterhand säger många, men Maria, du som alltid var så glad. Men jag upplevde också att jag var väldigt gränslös på ett sätt. Där jag, för att skydda mig själv, tror jag att jag var alltid glad. Men också ganska vass i kommentarer och så vidare. Så jag sårade många på vägen och var ganska trött på den... personligheten som jag hade byggt upp i att skydda mig själv då. Så för att ta av med den här clownmasken så behövde vi liksom stabilisera. Jag tycker hon plockade ut varje känsla så här skam och det här arg kunde jag väl kanske vara. Jag hade svårt att vara glad, det skämdes jag väldigt över att jag kände mig glad över saker. Och sen jobbade vi aktivt med skammen egentligen hela tiden. Skammen av att vara utsatt. Skam behöver vi ju allihopa för att inrätta oss i ledet och fungera socialt. Så det är inte den skammen, utan jag vill inte vara en utsatt tjej. Jag vill vara en helt vanlig tjej. Och det är jag ju inte.
Men du gick i skolan och så som alla andra under den här perioden?
Ja, skolan.
Mm. Men då var det den här rollen av lite... klassens clown, eller var det klassen också? Eller var det
i andra? Början när jag var yngre var jag bara tyst egentligen. Jag tror, hade jag inte stått med på en klasslista hade nog ingen vetat att jag gick i klassen. Så många delar, men de som var nära mig sa att jag alltid var glad. Och det är ju helt
Du var som en mask då? Som
ja, det tror jag. Att jag försökte nog hålla uppe det och jag... Jag minns att...
Så att på ett sätt då, hade någon sagt, alltså du hade inte kunnat stått för att du var en utsatta då, alltså skämts för det?
Alltså det vet jag egentligen inte, men hade en vuxen frågat hur jag haft det, eller jag hade fått frågan, en seriös fråga från en vuxen hur jag hade hemma, då tror jag att jag hade svarat, för att jag behövde hjälp. Och jag tror att jag påkallade det, men i en kompisgrupp är det klart, då håller man väl uppe säkert.
Mm.
Skenet eller vad det heter, det gör ju många. Det ser man ju också med barn som lever i fattigdom, man håller uppe fasader för man vill inte att det ska synas ut.
Nej.
Så det är säkert samma mekanismer bakom det.
Ja, idag är det ju kanske då lättare att hitta information och sådär. Jag vet inte om det hjälper. Mm. Alltså på den tiden var det ju svårare kanske.
Jag hade också sett en film när jag var liten om en som var utsatt för ett övergrepp. Det kommer jag faktiskt ihåg att jag gjorde. Men jag tror inte jag berättade det för någon. För sen när jag väl har varit med på rättegången och allt var liksom över på den delen då. Då vet jag att jag gick tillbaka till min kurator och sa okej, nu har jag varit med i en rättegång, nu har jag fått trygghet i en familj, nu ska jag bara köra på och låtsas som det här aldrig har hänt. Och då sa hon, det tror jag är en dålig strategi. Men, och hade jag inte fått kroppsliga symptom på övergreppen, då hade jag nog aldrig berättat. Men jag har haft väldigt mycket bekymmer med ångest och oro och skam och de här känslorna.
Ja, du menar att det var de kroppsliga, alltså det som avslöjade det på ett sätt? Eller?
Ja, alltså hade jag inte haft några symptom på, jag hade ju tvångstankar långt upp i, jag var nog i 20-årsåldern när jag verkligen liksom lyckades bli fri från det. Hade jag inte haft alla de här symptomen, då tror jag att jag hade varit tyst. Bara blivit fri, kommit till ett familjehem, varit tyst. Men kroppen minns.
Mm.
Och att ha dagliga flashbacks, det är svårt att beskriva vad det innebär, men det är ju som att komma tillbaka till ett sexuellt övergrepp och uppleva den här obehagskänslan på nytt då. Och det hände mig flera gånger om dagen. Jag kunde vara på gymmet och bara tvåla in händerna med vit tvål eller ja, men en lukt eller någon som liknar pappa, så trillade jag tillbaka. Och det sa ju den här Stockholmspsykoterapeuten, det kan man jobba bort, var helt övertygad. Och jag var helt övertygad om att hon ljög. Jag vill säga förlåt. Men jag tänkte, jag har gått i terapi så många år när jag kom hit, så det kommer inte hända. Men det gick.
Kan du berätta om det tillfället då, eller hur det gick till när du kom ur det här, eller vad avslöjades, eller vad hände där när du var 16-17?
16. Ja, då berättade jag för kuratorn. Eller hon ställde frågan, är det någon hemma som inte är snäll mot dig? Och det som hände var egentligen att...
Varför ställde hon den frågan? Hon anade någonting?
Nej, sjuksköterskan hade meddelat henne att jag inte mådde bra. Så att jag kom dit och var där. Och då tror jag, då hade hon fattat någon slags misstanke, för då hade hon träffat mig ett tag. Och jag var väldigt trött och jag kände att kroppen var sliten. Och jag har också sett en bild från när jag är 16 år. Där jag har jättemörka ringar under ögonen. Så jag tänkte, jag måste på... Vi frågar ofta vad är tecken på barns utsatthet, men jag måste ha visat tecken ändå på att jag inte mådde bra, det gissar jag på. Nej, sen så pratade hon ju med socialtjänsten, men strax innan där så fick jag hjälp av kuratorn att berätta för mamma om vad som hade hänt. Och då var mamma och hämtade mig, kommer jag ihåg, på eftermiddagen. Och då reagerade pappa på det och undrade vad vi skulle och varför. Och sen var jag hos en kompis och då berättade jag för min kompis för första gången vad jag hade varit utsatt för, jättekort bara. Och sen när jag kommer tillbaka till mamma på kvällen så säger han, pappa har ringt upprepat att han är orolig, vad är det som händer? Så samma dag som mamma hade fått reda på att jag varit utsatt för sexuella övergrepp under alla dessa år, så skjutsade hon mig tillbaka till pappa då. Så jag sover en natt i det huset och pappa vet väl inte, men han anar kanske då att hemligheten är röjd. Och han är uppe och springer hela natten. Så jag minns att jag fruktade för mitt liv den natten. Jag tänkte, nu så kommer jag bli ihjälslagen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men då, vid den tidpunkten, var ingen som hade ringt polisen? Eller?
Nej, utan då hade socialtjänsten kontaktats. För då var kuratorn, då hade kuratorn en misstanke om att jag var utsatt. Men dagen efter kom socialtjänsten och placerade mig. Så det gick snabbt.
Mm, det var ju ändå ganska snabbt agerat. Man tänker också, ibland kan ju, man hör ju om berättelser där det här tar så lång tid. Mm. Så att det hinner hända grejer, mer grejer. Ja. Och så vidare och så vidare. Men det, där...
det hade du kunnat göra här med om inte... Jag tänker så här, det allra sundaste oavsett vilken... Ja, men hur man... Jag kan förstå att mamma tyckte det var jobbigt och med sina bekymmer. Men jag tänker att oavsett i vilket skick man är så behöver man som vuxen där när man får den berättelsen. Skulle mamma ringt vem som helst av sina vänner, tänker jag. Eller någon. Och hjälpt till att skydda mig där då. Så att det är väldigt, väldigt svek tycker jag. Att inte mamma stod upp för mig där.
Ja, verkligen. Ja, det var ju...
Även om man kan säga att hon har sina bekymmer och hon kanske inte har klarat av det, så hade hon klarat av det. Jag har försökt uppmana på socialtjänsten när jag jobbar. Då måste man se sig om i sin omgivning och se, finns det någon annan som kan vara stark och liksom vuxen i det och ta tag i det då. Så att jag har två föräldrar som har, mamma lever inte nu, men jag har två föräldrar som är helt likgiltiga inför mitt lidande.
Ja, allmänt inkompetenta.
Ja, inte bara det, men ändå att den här känslan av att man kan tänka att man är värdefull. Sen efter rättegången så fick jag 100 000 på ett konto. Och då minns jag att jag tänkte så här, okej, barn som jag då, vi är inte värda så mycket. Andra föräldrar säger ju att man är värd allt eller så. Men det finns en summa på oss samhällsbarn, så känner jag länge. Jag gav bort mycket av de pengarna, kommer jag ihåg, till andra projekt.
Ja.
När jag behövt, det visste jag inte då när jag var 16 att jag hade behövt gå i psykoterapi så många år. Så de 100 000 hade jag behövt egentligen för terapikostnader. Det är dyrt.
Men du hoppade fram det, men jag tänkte bara, vad hände? Du sov en sista natt hos honom, vad hände sen då? När med polis och allting?
Och sen så blev jag hämtad och då var jag hos kuratorn och socialtjänsten kom och ställde samma frågor. Och då berättade jag också att pappa inte är snäll och då berättade vi om sexuella övergrepp. Men jag behövde inte ge så mycket detaljer, så det var ändå en klok socialsekreterare, för det är svårt att göra det. Och sen så var det polisförhör och då filmades jag där. Och då sa de att vi filmar dig nu därför att du ska slippa vara med i en fysisk rättegång då. Det tror jag polisen glömde bort, eller så jobbar man inte så. Det här är ju länge sedan. Och pappa hämtades på sin arbetsplats samma dag och erkände på plats. Och ja, de säger i polisförhör att vi hade samstämmiga uppgifter. Och det, för mig har det ändå varit bra. Det är synd om. Ja, men det är bra på så vis att jag aldrig behövt gå och tänka så här. Ska jag bli trodd eller inte?
Nej, precis. Ja, och att och vad det blir för utfall.
Ja, det blir en fällande dom. Ja, men precis.
Ja, för det var den tiden såg lite annorlunda ut.
Ja.
Så han erkände allting. Det var inga konstigheter så med själva rättegången.
Nej, han erkände vad som han hade gjort och sen så tog han sitt fängelsestraff. Och det som blir orättvisan är det. Nu är inte jag intresserad av förövarhistorier eller förövare sätt att... jag har inte haft fokus på det utan på min egen resa framåt och att upptäcka barn. Det har varit mitt mål eller så. Men som brottsoffer så, med sexuella övergrepp, så påverkar det ens liv. Och jag skulle säga att jag får leva med den här sårbarheten livet ut.
Mm.
oavsett, jag mår ju väldigt bra idag. Alltså jag har inga flashbacks. Dissociationen att kroppen försvinner har också slutat. Skammen av att vara utsatt är också försvunnet. Och Anna Kovers acceptans, då man får, om det är hennes då, men hon har i alla fall skrivit mycket om det. Att jag kan se på så här var min barndom och det går också att prata om. Och kan jag göra det som tidigare utsatt, så tänker jag att jag kan uppmana andra att också våga, att det går att göra det. Och vi vill bli upptäckta, så upptäck oss. Det är ju ett rop.
Det finns ett ljus i tunneln någonstans. Alltså det går att arbeta bort saker och ting.
Ja.
Du nämnde i boken också att, undrar om det var att det var något brev, eller du hörde någon som sa att han fick farligt illa där i fängelset. Eller inte?
Ja, det var socialtjänsten som meddelade, och det var ju när jag skulle få, jag hade ju systrar i den familjen, eller halvsystrar som betydde väldigt mycket för mig, och de ville jag fortsätta träffa. Men socialsekreteraren ringer hem till mig och säger att pappa inte mår bra i fängelset och att han behövt flyttas. Och att jag inte har fått samtycke då till att träffa mina systrar. Så den viktiga relationen bröts ju där. Då var inte jag så gammal.
Hängde de händelserna ihop? Eller varför berättade de det om honom?
Ja, det var nog i samklang där. Att jag för mig att det var samtidigt ungefär. Och det förstår jag faktiskt inte alls idag. Varför socialsekreteraren överhuvudtaget meddelade då.
Nej.
Faktiskt. Det vet jag inte.
Om de inte tänkte att du skulle tycka att det var skönt att höra.
Nej, det tror jag inte. Det var nog bara en upplysningssam. Jag tror att det var för att i den här delen så skulle jag få träffa mina systrar. Men då hade de väl kanske mycket annat. Jag vet inte om det var det. Jag vet faktiskt egentligen inte mer än att jag bestämde mig då att jag ska aldrig mer uttrycka en önskan högt. För de får man ändå aldrig igenom. Det blev nog ganska låst i det, tror jag.
Mm.
Och den relationen har vi aldrig kunnat laga i vuxen ålder heller. Och det är jättesorgligt, kan jag tycka.
Mm. Och om man tänker då, om vi fokuserar på det, den tiden efter som du har gått i terapi, träffat olika psykologer och sådär. Du har beskrivit mycket av det nu. Men hur lång tid har saker och ting tagit och hur har det utvecklats framförallt? De olika delarna.
Jag började ju ganska tidigt. Jag hade ju de här. Jag gick ju som kurator hela tiden, hela gymnasietiden. Sen gick jag på. Jag var ju kristen då. Och vilket jag inte är nu. Jag läste religionsvetenskap och kom på att jag inte tror på något faktiskt. Ja. Vilket var ganska befriande, tycker jag, att få gå och läsa.
Kanske tips till alla som.
Ja, i alla fall så upplevde jag, det var på lärarhögskolan. Jag gick ett teologiskt basår. Och på lärarhögskolan hade vi religionsvetenskap. Och då så fick man ifrågasätta tron på ett nytt sätt eller sådär. Då kände jag att det här tror jag inte på. Men innan dess hade jag gått en bibelskola i alla fall. Och där var det en lärare där som sa att, för det blev också känt att jag var utsatt. Och då trodde de att jag var besatt då, eller av en ond ande. Det skriver jag ju också om. Men det tänkte jag, det kan inte stämma. Så mycket självkänsla hade jag i alla fall. Att jag visste att det inte var mitt fel. Så jag tänker, om det finns en gud så kan han inte jobba på det sättet i alla fall. Det var jag nog ganska övertygad om, även om det var jobbigt. Men då sa hon att hon hade träffat en kvinna som hade varit utsatt som jag. Hon hade fått prata av sig då i en terapi. Och mått bra. Så då tog vi första kontakten och då var jag 20 år. Och då kom jag till en terapeut som jag inte vet om hon var egentligen psykoterapeut eller legitimerad. Vilket är bra, man är ju. Och där gick jag 2,5 år och jag berättade egentligen ingenting. Och jag tyckte att det var, för hon sa ju så här, det här är din timme, berätta vad du vill. Och du vet, jag som skämdes och jag berättade väl om allt annat. Och jag pratade nog inte alls något om det som var. Och hon ställde också lite så här frågor, vet jag, hon sa, ni kristna flickor, måste inte ni vara oskulder? Vad säger Gud om att din pappa tog din oskuld? Ja, jag tänker, i efterhand tänker man, det är faktiskt inte det största bekymret. Vad Gud säger eller inte, om han nu finns då. Så det blir också väldigt, och jag kommer ihåg att prata om det, jag var ju en tyst flicka så här, så jag tänker, prata om det kan inte vara min väg fram, det kan bara inte vara det. Sen kollade ju upp lite, alltså när man har mycket symptom så vill man, jag blir kontaktad av många nu som frågar hur kan man få hjälp eller var ska man få stöd eller så. Och jag kan egentligen inte ge några råd mer än att var och en måste gå sin väg fram då vad som passar. Men jag har testat symboldramaterapi. Då är man mellan vakenhet och sömn och så ska man liksom räkna ner och gå ner i det undermedvetna. Det passar inte mig, jag blir livrädd. Jag har testat schematerapi, det här man ska sätta någon förälder på en stol och skälla. Men när man har personer som inte bryr sig om vad jag har varit med om, då är det, alltså det finns ju ingen mottagare egentligen. Ett förlåt kräver ju också någon mottagare kan jag tycka. Och sen har jag gått i, när jag fick mina egna barn, då fick jag väldigt mycket symptom och det tror jag inte är konstigt. För då ser man ju också det lilla sårbara barnet och tänker, men gud, det är ju helt galet, hur kan man bära sig åt så? Då fick jag en psykolog och psykoterapeut som jag fortfarande har kontakt med. Och hos henne fick jag vara väldigt liten. Hon gick också utanför ramarna när jag fick ringa henne hem. Vilket kanske inte alla vill jobba så, det gör hon ju inte med alla, men jag fick väldigt mycket stöd av henne i att klara av småbarnstiden. Men jag hade ändå mycket symptom. Jag kommer inte ihåg, jag har gått hos alla möjliga. Jag har liksom slutat i en terapi och känt så här, jag måste få hjälp någon annanstans. Mm. Och sen när jag skriver om det i boken, jag tror jag är 41 då. Då känner jag mig så trött. Det tänker jag, kan inte hålla på med den här, jag hade brist på impulskontroll, jag skämdes hela tiden. Jag kände, då vet jag att jag räknar efter, medellivslängden då var 83 på kvinnor, det tänkte jag 40 år till, alltså jag orkar inte det. Det är många år när jag ska ha det så här. Och då kontaktade jag den här psykoterapeuten.
Som var bra sen, eller?
Ja, det har väl de andra varit också, men alla de delarna har inte passat mig som person och det är det jag tänker, man behöver hitta något som fungerar. Mm. Och då när jag kom upp till henne här i Stockholm så sa jag, jag har jättesvårt för den här att sitta så här som vi gör. Och så ska den ena då vara mottagare och känna som hel och ren och vara den som är duglig liksom. Och sen ska jag då sitta och berätta om allt som är hemskt. Vem kom på den idén? Jag tycker den är helt galen egentligen. För en del då. Jag har jättesvårt med ögonkontakt och så vidare. Så då frågade jag henne, finns det någon möjlighet att jag får skriva till dig? Och då sa hon så här, så har jag aldrig jobbat, men det kan jag testa. Och då öppnar hon en mottagning på nätet, så via mail egentligen. Och i början hade hon öppet varje dag, så 1,5 år fick jag skriva till henne varje dag. Och det var inte som om hon gick in och svarade jättelånga mail alltid, så, men hon svarade någonting varje dag i 1,5 års tid. Och det har jag frågat i efterhand, för nu går jag inte kvar. Jag gick i 4 år där. Men då så sa jag, hur kommer det sig att du hade öppet så mycket? Du var så rädd för att känna känslor. Så att överhuvudtaget kunna jobba med dig och med det du varit med om. Så behövde jag bygga på trygghet och att jag fanns där. Det är coolt.
Mm, mm.
Och jag avslutade ju den. Jag gick från 2017 till 2021. Och nu känner jag att jag inte letar andra terapiformer. Och jag mår också bra. Sen tar jag, men livet är ju upp och ner för alla. Men jag har inga flashbacks kvar. Och jag var lite orolig när jag skrev boken att det ska komma tillbaka. Men det har inte gjort. Och skulle det göra det så har jag redskap för att få bort det eller så.
Mm.
Så det bidrar också. Ja. Och så den här skamkänslan då. Den att jag kommer ihåg faktiskt när det riktigt på riktigt släppte. Då vet jag att vi gick och firade. Jag tog en kopp kaffe, ja. För då kände jag så här,
vilket
nu...
firande.
Ja, det kanske man skulle göra med. Men vi träffades på ett café då i alla fall. Och då tänkte jag, wow, nu har det släppt.
Så om man tänker då de som... Nu i det här fallet så, med henne som du skrev sist här, så att hon lyssnade och verkligen tog in dig.
Ja.
och skapade trygghet om man tänker liksom vad hon gjorde bra.
Hon var också helt säker på att hon kunde hjälpa mig. Då sa hon från början, jag kommer kunna hjälpa dig, för jag var uppe på ett bedömningssamtal. Och hon sa, är det så? Och då fokuserade vi på mina symptom då. Och det var det jag tyckte var så bra. Att inte liksom säga, vi måste gå tillbaka till exakt varenda händelse, varenda övergrepp eller sådär.
Ja, enligt någon modell. Liksom.
Ja, precis. Utan hon sa så här, vi ser, vad har du för kvarstående symptom idag? Vilket var fler än vad jag visste då. Vi skulle ju bara jobba 10 gånger och jag trodde själv det här tar bara 10 gånger. Mm. Jag har jobbat på, jag har liksom, ja men sinnebilden av en duktig flicka, jag gör mina uppgifter och hade jobbat på. Men det tog ändå 4 år då för att verkligen bli fri från de, ja, från symptomen som jag har haft.
Mm. En konstig fråga kanske på ett sätt, men om man skulle liksom backa bandet eller hoppa in där under din barndom, vad har du tänkt, vad skulle du vilja gjort annorlunda när du var i det där?
Hur menar du med i övergreppen?
Ja, när du var barn liksom.
Nej, jag tror att jag har gjort precis det jag har kunnat. Jag har legat still när pappa har utsatt mig för övergrepp. Och det, i det har jag nog överlevt, tror jag, på ett vis då.
Nej, men jag tänkte om du fick göra om och göra någonting annorlunda. Vad skulle du känna som för att kunna, hade du stuckit därifrån?
Du menar att, nej, jag hade inte kunnat. Det är om andra vuxna i min närhet hade frågat, tror jag.
Mm.
Då hade jag kunnat få skydd tidigt.
Andra vuxna borde gjort saker annorlunda.
Ja, det tycker jag.
Mm.
Det tycker jag, för ibland får jag frågan, vad tänker du att det är obekvämt för vuxna att... Alltså vi vill inte tro att vår fina granne som vattnar blommorna när man är på semester förgriper sig sexuellt på sitt barn, det vill vi inte. Men om vi ändå misstänker det eller det kommer fram tecken som ändå tyder på det eller barnen berättar, då behöver man ju bli obekväm. Och det är min uppmaning, att tänka till hur det barnet har det då varje dag. Så får man sätta det i relation. Att vara vuxen är också att det är lite obekvämt att vara vuxen, men man behöver vara modig. Mm. Och socialtjänsten specifikt tycker jag behöver alltid ställa frågor om sexuella övergrepp och fysiskt eller psykiskt våld till alla barn som passerar där. Det tycker jag.
Mm.
Det görs ju inte alltid, men det behövs.
Ja. Och sen, jag tänker, du har ju då lång erfarenhet av efterarbetet.
Ja.
Det som du har. Är det någonting där som du känner en rekommendation från det eller någonting som du känner, där hade jag kanske kunnat gjort annorlunda så hade det blivit ett snabbare.
Ja, det har jag fått frågan tidigare, för jag har ju gått hos i en vanlig psykoterapi, men den här psykoterapeuten hade kunskap i dialektisk beteendeterapi, och det hade jag inte hört talas om tidigare, inte heller om det här mindfulnessbaserade som handlar om att kunna vara i sitt nu, vilket är väldigt viktigt då. Så jag vet faktiskt inte med facit i hand så, utan det jag tänker, och jag tänker inte så mycket så, utan jag tänker nu har jag det bra och är väldigt glad för det, men jag skulle nog inte ha gått 2,5 år hos den här första terapeuten, därför att det gav ju ingenting, det kände jag ganska direkt. Att också våga ifrågasätta eller tänka så här, det var ju hon här uppe i Stockholm väldigt noga med, vi träffas några gånger och ser, passar vi med varandra? Får du ut någonting av det här? Hon kollar jag hela tiden egentligen. Annars hade vi avslutat det. Och det tycker jag är det mest schyssta.
Svårt att veta också när man är helt ny och inte har, som du var då.
Ja, alltså, ny och väldigt ung, vet jag, var 20-årsåldern.
Ja, exakt.
Man tycker då att man var ganska stor, men egentligen inte. Mina barn är 20-årsåldern nu. Så att jag tror att, och jag ville ha hjälp egentligen. Men också kan det bli så att man tänker, men då är du väldigt utbildad och så kanske jag inte vet. Men man äger ju sin egen berättelse och sen, man är så van att ha gränser överträdda, tror jag, så att det är svårt också att veta. Vad får jag säga och när får jag svara nej och vad får jag tycka? Utan Stockholmsterapeuten hjälpte mig att, hon har ju gränsat mig på ett sätt där jag... Eller visat sina gränser tydligt, ska jag säga. Och i dem har jag ju hittat mina egna. Så jag kunde komma till jobbet ibland och inte veta. Jag vet att jag hade en kollega som alltid ville gå och ta en kaffe. Och det är väl ingen stor grej egentligen. Men då frågade terapeuten, vill du det? Ingen aning. Men sen när jag tänkte efter, nej, det kanske jag inte vill egentligen. För jag hade nog velat starta mejldatorn och kolla mejl då. Men det har aldrig ens liksom funnits att jag har kunnat tänka, vad vill jag? Och att kunna göra aktiva val, det skapar ju en självkänsla igen. Att ja, men man blir medskapare i sitt liv istället för att bara ramla runt.
Du har jobbat upp det, kan man säga.
Ja, det har jag gjort. Men sen har jag också, jag har ju personer som finns väldigt nära mig, är tydliga med sina gränser och de tycker väldigt mycket om mig och jag behöver det.
Vi har hoppat runt lite.
Ja.
Är det någonting i boken som du vill nämna som inte har nämnt?
Ja, alltså det som jag tycker är en av de viktigaste delarna att skicka med till yrkesverksamma, om man skulle säga det, som har ett ansvar för när man jobbar på socialtjänsten, det är ju dels att vara noga med att kolla av placerade barns viktiga relationer och jobba för den. Det tycker jag är jätteviktigt. Och sen att ställa frågorna.
Mm. Ja, vi kom inte in så mycket på det, men du hamnade ju i en fosterfamilj där.
Ja.
I samband med det som funkade bra.
Ja,
det ska vi säga. Där har man också hört många skräckhistorier, men den funkade bra.
Ja, och de tog bara emot mig och jag hade väl lite tur då, för min familjehemspappa reste, var säljare där, så det var jag och familjehemsmamman, för den dottern som är exakt lika gammal som jag, eller hon är född i november, jag september, hon gick på gymnasiet på annan ort. Så det var bara jag och familjen som var man hemma mycket på vardagarna. Och det var ju bra för mig. Jag behövde en mamma. Jag längtade efter en mamma och fick verkligen en supermamma faktiskt.
Har ni kontakt idag?
Ja.
Jag brukar alltid avsluta med frågan. Förutom att läsa boken, vilken rekommendation skulle du vilja skicka med till lyssnarna?
Att vara modig. Att våga stå upp för ett barn. För du räddar liv.
Om man lyssnar på det här och ställa en fråga till dig, kan man hitta det någonstans?
Ja, jag har ju den här WordPress, den heter Livet på SOS, en WordPress-adress. Och sen
en blogg
finns jag
eller?
Ja, och så finns jag på LinkedIn och Facebook. Jag får mycket meddelanden på Messenger, på Facebook, det går alldeles utmärkt.
Tack för att du var med.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.